Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Under många år har jag gjort väldigt roliga, intressanta intervjuer med spännande människor. Nu har jag en person som har kommit tillbaka, som var här 2016. Välkommen Ann-Kristin Jansson.
Tack så mycket.
Kom du ihåg vad själva rubriken på vårt programmet var när vi gjorde...
Nej. Nej,
då kallar vi programmet för sjukdomsinsikt.
Ja, just det. Vi pratade en hel del om det.
Ja. Du vågade berätta om dig själv och din diagnos, kan man säga.
Ja.
Och det tycker jag var ett väldigt intressant och öppenhjärtigt program. Mm. Har du bara lust, för de som inte kommer ihåg vad du berättade om, vad var bakgrunden? För du fick ju en diagnos väldigt tidigt i livet.
Ja, det fick jag. Det var ju så att vi stötte på varandra i RSMH-föreningen Gräntan. Mm. Som finns här i Tyresö. Och så frågade du mig om jag ville göra en intervju. Och då ville jag ju det för att kunna berätta om mitt liv. Att det går att leva ett gott liv även om man har fått den här diagnosen då. Bipolär typ 1 som jag har. Och jag fick den väldigt tidigt. Jag började äta litium när jag var 19
år. Ja, du var 19. Mm. Vilket år var det?
1981.
81. Ja. Hette det bipolär sjukdom då? Eller hette det manodepressivitet? För det byttes ju namn på den sjukdomen. Eller den diagnosen.
Ja, det var någon manodepressiv. Ja. Det får man googla.
Ja. Men du berättade då i förra programmet att din mamma också hade det.
Ja, mamma hade det. Väldigt starkt. För att medicinen kom ju först 1968 till Sverige. Så att hon var nog också började redan i tonåren. Men hade då ingen medicin.
Nej. Och det är litium som är medicinen. Ja, som har funnits väldigt länge.
Det är litium, men den fungerar endast tror jag på typ 1. När man har bipolär typ 2, då får man en annan medicinering.
Okay.
Som
ja.
Balanserar.
Men hur upptäckte du att du hade en bipolär sjukdom? Hur märkte du det?
Ja, jag blev jättedålig. Jag började snurra runt och flytta runt hos kompisar och hos mamma och fastrar. Och sov inte på nätterna och jag höll på med stickningar och med smink och gjorde bara allting på en gång. Och var på stan en hel natt och var runt och kommer knappt ihåg. Och jag blev ju psykotisk, för det kan man ju bli. Och då, psykotisk, det kan jag bara säga att det är väldigt, för mig var det så otäckt. För jag blev rädd, och jag blev paranoid och jag såg också troll.
För då, när man inte sover på länge, då händer det allt möjligt, eller hur?
Ja.
Då spelar hjärnan en massa spratt.
Ja, det är därför man måste vara så noga med sömnen, försöka när man har den här diagnosen. Mm. Jag var, det sista jag var så var jag hemma hos en väninna och då var det så jobbigt och otäckt allt med. Och då så bad jag bara dem att köra mig in.
Köra dig in vart?
Till Sankt Göran, till akuten.
Ja.
Så att jag ville få hjälp. Eller jag vet inte, jag klarade inte av situationen.
Mm. Så. Och bipolär, det innebär att man ibland är manisk, kallas det va? Uppvarvad.
Ja,
totalt uppvarvad. Och ibland är man då helt deprimerad.
Ja. Det som är då skillnaden med typ 2, det är ju att du har inte så höga toppar. Du blir hypomanisk och det brukar inte vara någon längre period. Och sen blir du väldigt djupare deprimerad.
Okej, ja.
Och så djupare än typ 1 och längre.
Och du har haft den här diagnosen väldigt länge?
Ja.
Ja. Hur har det utvecklats tycker du? För att i förra programmet så var du ändå väldigt, vad ska man säga, positiv när det gäller hur du klarar i ditt liv med den här diagnosen, för du hade hittat verktyg.
Ja, ja, och sen har jag ju trott att, hur man kan tro det, men det, jag har ju trott att jag ska bli friskare från den här diagnosen ju äldre jag blir. Men det är precis tvärtom.
Så är det?
Ja, ja. Det, alltså inte själva, för jag äter ju min medicin, men jag har mycket mer ångest, jag har mycket svårare att sova, sådana saker. Vi är trött. Jättetrött om man bara kanske sover mellan 4-7 timmar varje natt. Och då klarar man sig sämre och mår sämre.
Men, för när du var här för 8 år sedan, då var du lite över 50 bara. Du berättade ju i det förra programmet att din mamma, hon tog ju livet av sig.
Ja.
Hon inte var så gammal just, hon var där i 50-årsåldern va? Du trodde att det berodde på att hon var olycklig och ja, klimakteriet påverkade henne, trodde du?
Ja, det tror jag. Och ensamhet.
Ensamhet,
ensamhet, ja, är en jättestor bov i alla dramer.
Ja,
så
ja.
Men, och ja, så tolkar jag det. Mm. Jag tror att hennes ensamhet varit jätte. Hon hade ju skilt sig 4 år innan och då var vi ju en familj, ja, inte riktigt. Alla liksom försvann.
Mm.
Så att jag tror ensamheten och sen att hon möjligen var olyckligt kär och klimakteriet. Och så.
Men hon klarade av att jobba hela tiden?
När hon inte var sjuk, om hon inte hade en sjukdomsepisod. Och hon klarade sig ju ganska bra då när hon fick litium, men hon var ju läkare.
Ja, hon var läkare.
Så att hon hade ju inte insikt.
Hon hade ingen sjukdomsinsikt.
Nej. Så att hon sänkte ju dosen när hon tyckte att hon mådde bra.
Aha. Då, det var det vi pratade om faktiskt.
Ja.
För du ville inte bli som hon. Du ville på något sätt se till att ta tag i det här själv.
Men jag tror inte man väljer det. Jag tror bara att det är så.
Hur tänker du då?
Nej, men jag frågade en läkare en gång hur det kan komma sig att jag då har insikt och andra inte.
Mm.
För det vet jag och andra också. Och då sa han, men jag vet inte om de, ibland så vet man inte om de hittar på. Men han var på Sankt Görans akutpsyk och då han sa att det är ungefär 50-50. 50% har det och 50% har det inte. Och de som har insikt svarar oftast bättre på medicinen. Så. Och det stämmer ju.
För du jobbar ju fortfarande.
Ja.
Och du jobbar här i kommunen,
jag,
eller hur?
Ja, jag jobbar på servicecenter. Men jag har varit hela nästan 2023 var jag sjukskriven. Och det var ju dels för depression.
Ja.
Fast jag var hemma så det var liksom inte så. Men det var jag blev sjukskriven. Och sen fick jag ansiktsförlamning ungefär för ett år sedan.
Fick du ansiktsförlamning?
Ja.
Vad får man sånt av?
Det vet de inte. Det kan vara bältros, det kan vara av borrelia. Men det finns något som heter Bells pares. Och det vet, då vet man inte.
Nej.
Så att vänster halva vart då förlamat.
Jag
har lite.
Jag tycker inte jag har
sett. Nej, det syns inte.
Det syns inte nu. Nej, vad bra. Ja.
Men jag har kvar. Då har det ju läkt och det har växt ut. Men då är det lite som har felkopplat. Så att det är några trådar som skulle gå till munnen och gå till ögat och tvärtom.
Så när du ler så blinkar du eller?
Nej, men när jag äter så stänger jag vänster öga.
Ja, så gör jag.
Ja.
Men då, ja, det är nästan kul. Ja,
ja då sa de att man kunde få botox. Och då är det ju så för mig då i min. För jag tror ju nu att jag har inte bara bipolär sjukdom. Jag har någon annan spännande diagnos. Och då sa jag tvärt nej först. Och för att jag orkar inte åka till sjukhuset.
Nej.
Men blev jätterädd. Och det kanske man kan säga att det är andra också. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska ta det i alla fall. Pröva. Och sen hade jag ont i höften innan det här. Så att jag gjorde ju en höftoperation i januari.
Ja.
Så att då var jag ju. Jag var tillbaka och jobbade lite mellan.
Okej.
Men sen var jag sjukskriven igen. Och så började jag 1 mars. Och nu har jag jobbat.
Men hur funkar det då? Är det bra för dig att jobba?
Ja, det är jättebra för mig att jobba. Jag trivs jättebra. Lite för, med en lång arbetstid. Men det går inte. Jag är anställd på heltid.
Ja.
Så att det går bra. Men det blir inte mycket mer än det.
Men jag tänkte, de här resurserna som finns idag. För att om jag fattar det rätt nu så har väldigt många av de här olika diagnoserna ökat väldigt mycket. Alltså bara sådana här diagnoser som det kallas ju neuropsykiatriska sjukdomstillstånd eller någonting sånt där. Och det är ADHD, autism, även depression. Alltså, ja. Nu finns det också könsdysfori, ångestsyndrom, tvångssyndrom. Det finns många namn på olika tillstånd som folk är i. Jag vet att ADHD för 30 år sedan så har det, på 30 år har det ökat med 1500%. Det är alltså 1,5% av befolkningen som nu har fått diagnosen ADHD. Och det innebär ju också att vården har ju väldigt mycket mer sånt än man hade förr. För en gång i tiden så låste man in människor som man ansåg var, ja, jag tror det fanns nästan bara två diagnoser då. Nu kan inte jag det här ordentligt, så jag ska inte säga, men som jag kom ihåg när jag var liten så var det schizofreni och så var det manodepressivitet ungefär och psykoser och sånt kunde man slänga. Då stängde man in folk på de här stora mentalsjukhusen som växte och sen beslutade man sig plötsligt för att nej, nu skulle alla ut i samhället. Så vi har ju haft olika, vad ska man säga, reformer som egentligen har handlat om ekonomi. Man hade inte råd med de här stora mentalsjukhusen. Folk blev ju inte bättre. Man hade inga bra sätt. Man kunde medicinera folk nästan så att de inte... Jag jobbade på mentalsjukhus som ung. Liksom. Folk var ju totalt neddrogade. Så att vi har ju också gått från ett... Vi har ju gått den här utvecklingen inom psykiatrin eller med psykisk hälsa har ju inte varit plättlätt. Liksom, det är inte så att man känner att de har full koll på vad som händer inom i folks själsliv, om man säger så.
Nej. vad för då?
Men det var bara en åsikt att, att det är också nu väldigt många som känner att de har till exempel, ja, man har, depression var ju ett tillstånd som var väldigt, det innebar att folk i stort sett inte kommer ur sängen. Nu kan man ju höra var och varannan säga att de är deprimerade eller ångestsyndrom eller att man har, jag tycker att liksom man sitter, jag är lite aspig idag, ungefär som jag är lite, har lite Asperger idag. Så att det är väldigt mycket mer att man själv, alltså man tycker, ja, man försöker lösa, jag är extrovert, jag är introvert. Alltså det är väldigt mycket snack kring hur man beter sig. Och då tänker jag så här att folk som verkligen har, vad ska man säga, jätteproblem som verkligen behöver hjälp. Om då ganska väl fungerande människor får diagnoser så räcker ju vården inte till.
Nej.
Det var min poäng egentligen.
Ja, jag tror inte att mycket välfungerande personer får en diagnos. Det är ganska svårt att få en utredning.
Det är svårt att få en utredning.
Ja, det är inte alla som får.
Alltså, jag läste på 25% av alla vuxna kommer någon gång få en ångestsyndrom kallas det. 10% av alla pojkar i åldern mellan 10 och 17 har fått diagnosen ADHD. Det är jättemycket.
Ja.
Det är alltså skenande siffror.
Ja, då gäller väl att de är mycket noggranna när de gör sina utredningar.
Ja.
Att de, och sen är det ju så att där kanske det finns personalresurser. Det vet inte jag därför att jag är inte den
åldersgruppen.
Men... det finns ju inga läkare nu, psykiatriker ute i... Det finns inga fasta läkare.
Nej.
Och på vissa mottagningar där jag gick då, nu bytte jag ju hit till Vimind, för jag kunde stod inte ut och vara kvar där på Globen. Därför att de hade ingen läkare.
Nej.
Jag hade en läkare ett par år, hon var över 80 år.
Så aha,
hon,
över 80,
hon hade nog velat fortsätta, det sa hon. Men jag tror att de sa nej, att hon, för hon var på timme. Och hon var inte alls särskilt bra heller. Och sen fick jag ingen ny läkare. Det kom aldrig någon ny.
Men vad har du för vård idag då?
Ja.
Vad
bytte jag. Då bad ju de att skicka en remiss hit till Vimind. Jag har varit där förut och inte tyckte att det var bra.
Var ligger det någonstans?
Det ligger vid Handelsbanken.
Jaha, där borta vid CTRL, masten.
Ja, då fick jag, det var alltså 3 månader där jag inte hade någonting. Därför, och jag mådde ju jättedåligt då under den, för jag hade gjort operation och allt, varit sjuk med ansiktsförlamning och mycket. Och då hade jag ju, ja, när jag ringde till mottagningen på Globen så sa de, nej men du har ju, ska ju gå på den andra. Men då var det ju så att under de här 3 månadersperioden så var de min mottagning.
Mm.
Men det var ju, fan, jag hade ju fortfarande ingen läkare där.
Om du inte träffar läkare, vad träffar du då?
Nej, det var någon som ringde. Det var någon som ringde därifrån, någon läkare.
Mm-hmm.
Ja, därför att jag fick, det var ju en kontaktperson som skickade sms till mig. Därför att jag det är en ganska lång historia. Men jag var på Nacka en natt, psyk. För att jag hade så fruktansvärd ångest. Det här var i före jul precis. Och då tog de ju blodprover där och det är ju väldigt bra i alla fall. Men då när jag åkte hem dagen efter så ringde de och sa att du måste ta ner din dos drastiskt liksom.
Mm.
Litium, och då gjorde jag det. Men sen märkte ju jag att jag kom ju för, ja det var för lågt. Jag kände själv att det här, och då fick jag då genom den här kontaktpersonen att läkaren tyckte att ja, de skulle ha koll på min depression. Och då tänkte jag så, men hur ska de ha koll på min depression? Jag är ju här hemma. Det är ju oförskämt.
Ja, men det går
ska
inte.
Ska jag vara deprimerad? Vadå?
Nej.
Och då så sa jag till dem att nu höjer jag dosen, får ni säga vad ni vill.
Mm.
Och då ringde han till mig. Då ville han ju hålla med mig.
Ja, han ville hålla med dig. Ja. Men...
Det är väldigt... Och det här skulle jag aldrig... Det är det jag säger, tiden... Den här tiden är inget bra för psykiatrin.
Nej.
Människorna i psykiatrin.
Nej, men det var det. Jag tror att den är överbelastad. Jag tror att man drar ner resurser. Jag tror att man inte... För att förr var ju liksom mycket mer... Det var ju mer tid per patient också.
Ja, och psykiatrikerna vill ju inte jobba i psykiatrin.
Vill de inte?
Nej. Det är hyrläkare. Och då frågade jag en kvinna där, det är några år sedan. Varför vill du inte ha fast tjänst? Ja, men om man är hyrläkare så slipper jag gå ut på avdelningarna.
Men vad tror du att det beror på? Varför är det så?
Nej, för hennes del så var att hon behövde inte gå och jobba på avdelningarna. För det, på alla mottagningar jag har avdelningar i bakgrunden.
Aha, okay.
Och då får ju läkarna som är på mottagningen också göra pass.
Okej.
Okay. På avdelningarna. Och det tyckte hon att hon hade gjort tillräckligt. Men så att därför var hon hyrläkare. Det var hennes skäl.
Men vad tror du är orsaken att så få läkare eller psykiatriker vill jobba i sitt yrke?
Jag vet inte. Det är ju det här med orken och så. Jag ringde ju till regionen.
Ja.
Pratade med någon socialdemokratisk tjänsteman. Men för jag undrar vad de gör då för att underlätta eller göra så att fler vill bli psykiatriker. Men det visste hon inte, så jag skulle ringa igen och det gjorde jag aldrig.
Nej.
Så att det borde jag göra igen för att höra vad de säger om det. Ja. Jag vet inte.
Vad som finns är väl såna här stödföreningar som RSMH, det finns fortfarande va? Är det aktivt här i Tyresö?
Ja, det var ingen eller vi ska säga, för jag är ju också medlem. Mm. Vi har ingen lokal.
Ni hade lokal förut?
Ja,
under...
men då har kommunen omorganiserat och tagit tillbaka den lokalen.
Aha. Så nu har ni ingenstans att träffas?
Nej. Skulle låna någon lokal av Tybo för ett tillfälle. Alltså.
Ja.
Nu såg jag.
Är det en fungerande förening? Är ni många som är aktiva? RSMH?
Nej.
Men hur har det varit att ha haft en... För ibland är det ju sådana här stödgrupper som är ändå väldigt bra. När man...
Ja, det som var bra... För att jag har ju varit borta från föreningen ganska länge. För att jag av olika skäl. Men jag gick med igen då när jag var sjukskriven för höften. Och då visade det sig att det finns en målargrupp och en fotogrupp.
Mm.
Och det har jag varit med och det passar mig jättebra. Ja. Det är jättetrevligt och vi är 5-6 stycken, ibland 8. Där är inte så mycket, man kan inte stödja sig på det. Utan det är mer att man kommer ut och ser andra människor. Det är ju också jätteviktigt.
Ja, det är det.
Man ska må bra.
Ja. För allt sånt där, för det tyckte jag var väldigt bra när du pratade om det i förra programmet, att du pratade om det här med, ja, det här med såna här basala grejer, så att kost, sömn, alltså att man får ordning på sitt liv. För att sover man inte så mår man ju inte heller bra. Och äter man fel mår man inte heller bra. Sådana här basala grejer sa du att du hade väldigt bra koll på.
Ja, jo, ja, vad ska man, ja, men det är jätteviktigt.
Mm.
Jag har koll på det idag, men jag kan inte riktigt hålla i hatten.
Nej.
När det gäller. Men jag ska försöka, och då är det ju, det är jätteviktigt, äta på det, alltså äta frukost, lunch, middag, och försöka sova. Ja, men det är fortfarande, och det är väl, och ta hjälp, alltså man, där kan man ju få hjälp av dietist, och så, att jag måste göra det för att jag, eller måste jag, att jag ska verkligen ta tag i det igen, det är för att jag har inte, jag har för höga kolesterolvärden helt enkelt.
Men var känner du att du har hjälp någonstans då? Om du inte får träffa läkare, då, alltså, finns det stöd för dig?
Ja, nu har jag, fick jag ju träffa en läkare.
Mm.
Och jag hoppas att jag ska, nu vill ju inte jag göra någon, när man går på, ska börja på V-Mind,
mm,
då ska man alltid göra, då vill de alltid göra en basutredning. Och det vill inte jag, därför jag har gjort så många utredningar och jag vet själv hur, men jag får ju ställa upp på det, för jag får inte vara med annars. Så sen vet jag inte, det ska finnas en kontaktperson där, men det, ja, det som har, jag tror, är jätteviktigt, och det kan man inte styra upp, men det är att man har vänner.
Ja.
Och det har inte jag så många faktiskt.
Nej.
Och sen är ju jobbet är ju jätteviktigt för, ja, mig då, eftersom jag träffar människor. Men sen, ja, man kunde önska att det skulle finnas någonting mer att stötta sig på, men det är...
Ja, det finns ju någonting nu, fast du är inte pensionär ännu. Det finns de här träffpunkterna som jag förstår är väldigt bra för många ensamma pensionärer. För det är ju väldigt vanligt när man kommer upp i den åldern att man kanske har blivit ensam. Att det är, ja, man jobbar inte längre, man träffar inte folk, man kanske inte har så mycket intressen. Så vi har ju en väldigt bra träffpunkt där nere på Bolmadalens kyrka där nere. Och där verkar ju folk gilla att komma. Därför då får man ju... Kanske inte vänner, men man träffar folk dagligen och går dit och fikar och spelar spel och musik och lite sådär. Så att jag tror ju att,
tror jag också,
att pensionärsliven verkligen är mer gjort för det här. Och det märker man, ja, med PRO, SPF och allt vad det heter för någonting. De har jättemycket aktiviteter just för att få bort det här med ensamhet.
Uh-huh.
För att man förutsätts ju under sin yrkesliv. Då brukar man ha fullt upp och jobba. Så att det är ju...
Ja.
Så det är det som är problemet när man jobbar. Man hinner ju inte med så mycket mer.
Nej, alltså jag är ju medlem i Socialdemokraterna och jag har ju varit aktiv i perioder. Men det var någon valrörelse till och med förra tror jag som jag tog semester. Mm. Att jag skulle kunna vara med. Men för jag kan aldrig gå på deras möten, för jag orkar inte det.
Nej.
Och också, nej, måste tänka på att jag hinner varva ner då inne. Ja. Så det men jag, du tänker på vården, hur att det är den läkare som jag träffade nu på V-Mind, han var jättebra. Jag tyckte han var ju väldigt bra. Men jag frågade, kommer du vara kvar här nu? För att han var ju hudläkare.
Mm.
Så, ja. Ja, men hur länge kommer du vara kvar då? Ja, till december i alla fall. Så ändå.
Men det måste ju också vara helt galet.
Ja, det är helt
galet. Och det gäller även, tycker jag, alla vårdcentraler. Man ska ha sin husläkare. Jag har väl aldrig någonsin träffat samma läkare.
Nej.
En enda gång. Jag är ju inte där så ofta. Men det finns ju liksom ingen relation,
nej,
till en läkare.
Nej.
Och då ska jag säga att det är Tyresöhälsan som var här i Tyresö för länge sedan när man började jobba. Då hade man ju namnet på de två läkare som jobbade där. Och man kände ju dem, tyckte man.
Ja.
Men så är det inte nu.
Nej, det finns inga fasta läkare på Bollmora vårdcentral igår.
Nej.
Nej.
Och så är det på de flesta ställen. Min man går ju också Och han har diabetes. Men diabetessköterskan brukar stanna ett tag, 5 år eller någonting sånt. Sen byts de ut.
Ja.
För det måste vara ganska viktigt det här med relationer också. Att man känner att man är trygg. Man vill inte börja om från början med varje person.
Jag är jättedålig. Det är en av de här grejerna som jag tror inte riktigt hör till. Att jag är så dålig på relationer.
Ja.
Jag bråkar med nästan alla läkare. Därför att de säger de något ord fel, då är det ju... Det är jättejobbigt, jag vill inte det.
Nej.
Men absolut inte, jag går in med tanken att nu ska jag vara lugn och snäll. Men jag vet inte om det hänger ihop och när det här började. Men jag fick ju 2019 så... åkte jag in, min son skjutsade mig först till Handen, men de sa att du måste in till Södersjukhuset för att du har någon, vad heter det, urininfektion som har gått uppåt. Och då kom jag dit och eller han fortsatte och Karim, och det var tur att han stannade med mig, för jag fick ingen hjälp. Jag låg på en säng där och blev bara sämre och sämre och sämre. Och det var väl så att det skulle vara 2 läkare, men det var bara en. Och han var inte där, utan han var på den kirurgiska sidan. Så att till slut så stoppade Karim. Det var hemskt, det var så obehagligt. Känslan att jag drogs bara neråt och neråt. Det är hemskt. Så han stoppade en läkare som var på väg hem. Och sa att du måste hjälpa min mamma. Och då tog de, då var det ju... Då fick jag göra allting och låg på IVA en natt. Och...
Ja, du fick det. Det var ju bra.
Ja. Så att det här startade misstro mot vården. Att jag blev så irriterad om jag tror att de gör fel.
Det var det du faktiskt gav uttryck för i förra programmet. Att du tyckte ändå att det funkade. Då tyckte du ändå att vården funkade för 8 år sedan.
Men så... psykvården?
Ja, du pratade ju taget om massa bra relationer som du hade haft.
Ja, 2015, då tror jag var kvar på det här på Sankt Erik som jag tidigare var Sankt Göran.
Ja.
Och där var det ju klockrent.
Ja, du, för att du sa
men,
det.
Men det var det.
Det var det.
Så idag tycker jag inte att psykiatrin fungerar.
Nej.
Nu får jag se. Jag kanske blir, vad säger man... Så att det kanske är mycket, mycket bra på V-Mind. För att de verkar ha det här i alla fall, det är rutiner. Och det är jättebra.
För det är väl den enda som man har här i Tyresö, som ligger där vid gamla lastkajen på Ericsson.
Det har vänt då med det här att jag tyckte att det var bra och så. Tycker jag inte längre.
Nej. Det låter ju faktiskt väldigt tråkigt.
Ja. Det är tråkigt.
Men jag tycker ju att jag hör det från flera just det här med. Och när jag pratar med folk så tycker de egentligen att tillgängligheten, alltså hur kommer man in i vården? Min man som inte gillar appar speciellt mycket, han kan ju inte ens förnya ett recept utan att han använder en app. Förut så åkte han till Tyresöhälsan när han var skriven och då gick han dit och fick ett nummer så vi kan träffa någon och så förnya en recept. Nu måste han in i en app. Och det tycker han är jättekrångligt, för de har ändrat den appen några gånger också. Så när han en gång har lärt sig den så kommer han inte ihåg vad man tryckte på för att förnya sitt recept. Och det går inte att ringa och det går inte att komma dit, för han är på en annan vårdcentral nu. Så att tillgänglighet, alltså hur man hittar in i vården, det har blivit svårare. Men sen säger ju folk då, min man har blivit ögonopererad, när han väl kom dit så var det fantastiskt bra. Alltså man väl kommer in och får träffa specialisterna så är de ju jätteduktiga.
Det är de.
Men
det är de med om.
Men det är ju svårt att hitta den vården man behöver. För det
är som man nästan tänker, varför ska jag ha läkare som kamerikerna sjuksköterskan sköta?
Men du förnyar, du har också recept som du får hela tiden, mediciner. Hur förnyar du dem?
Läkaren skriver ut.
Du träffar läkaren?
Alltså jag har tagit på Apotea.
Jag
får så mycket så räcker det ett år, tror jag.
Du får så mycket så räcker det ett år?
Ja. alla. Så att då har jag ju ofta, när det var pandemi så var det i Apotea.
Ja, just det.
Men sen var det så ofta det inte fanns medicin på Apotea, de som jag skulle ha.
Ja.
Så då går jag till hjärtat.
Ja.
Men då finns det ju, jag annars skriver jag på 1177.
Ja.
Men ibland är jag så trött så jag orkar inte. Så då får jag vänta och tänka så här, ja men får väl ta det imorgon då, ja. Eller nästa.
Ja.
För jag tycker att man blir väldigt trött av det där, man ska...
Ja, exakt.
Jag har ingen dator heller, utan jag har på
mobilen. Min man har något liknande.
Ja, så att det blir som kortslutning med ängen. Nej, nu lägger jag av. Nu gör jag inte det här nu.
Nej.
Men det har ju blivit, jag tänker på alla andra. Men då, det funkar ju så att läkaren lägger in ett recept.
Ja.
Men det är ju då att man är på ett läkarbesök och säger att att läkaren vet att nu måste ju hon ha ett nytt recept.
Mm.
Och då har de ju det redan. Det går ju så här snabbt.
Jag vet.
Ja, men det har hänt faktiskt att jag har förnyat. Att jag själv på dem.
Mm.
Så att jag har nog hittat den här. Men jag har inte hittat V-Mind. För de är ju privata. Så de finns ju inte där. För att man kan ju nämligen skriva till vårdcentralen.
Ja, jag vet.
Men jag vet inte vad man ska säga. Men det, visst är det många som har fått diagnos men, av ADHD och så. Men man får väl lita på att de har fått. Det är väl bättre att de får en gång för mycket än för lite. För att de behöver ju hjälp.
Ja, för att nu funkar ju tyvärr så att har man ingen diagnos så har man inte heller. När det är i skola till exempel så får man ju mer hjälp om man får sin diagnos. Ja. Så folk vill ju ha diagnoser.
Men ja, det har man ju hört väldigt mycket och det har ju inte jag egentligen, jag har ju nästan alltid under den här långa perioden sedan jag var 19 alltid haft någon form av, inte hela tiden, men stödsamtal.
Ja, just det. Det var det du berättade om. Ja.
Jag har väl aldrig gått i någon terapi.
Nej,
ingen sån du vet djupare. Mm. Nej. Utan det var ett stödsamtal och jag tror ju fortfarande på det att det är samtal, absolut om man inte, absolut inte vill, för det finns ju också, men ett stödsamtal och medicinering.
Mm.
Jag tror fortfarande på det. Så att jag tror om man har ADHD så tror jag man behöver medicinering, men ofta nu verkar det som man inte får något stödsamtal.
Mm.
Man får inte prata med någon. Mm. Det pratar ju de här föräldrarna om då med sina barn. Att de har fått medicin. Men
ja, men så funkar det ju. Mm.
Så det tror jag fortfarande på. Att,
men du har två barn och du har barnbarn också.
Jag
har
en liten flicka. Barnbarn.
Ja, för det är ju också någonting som får en att
tycka. Ja,
livet blir väldigt mycket trevligare med barnbarn.
Ja, det blir det.
Ja,
ja det är, och jag träffar henne ganska ofta och hon kommer hem.
Ja. Hur gammal är hon?
Hon blir 2 år 7 juli.
Ja, men förstår det. Det är sånt som gör att man... Ja, bara
absolut,
sånt gör man.
Absolut. Och jag kan åka till dem. De bor i Hagsätra. Jag kan åka till dem när jag vill.
Det är fantastiskt.
Om jag så.
Ja, alltså, det låter ändå positivt.
Men man får ju ta det lite lugnt.
Ja.
Nej, men det är mycket jag ser. Men jag tycker alltid det här att nu väntar jag bara tyvärr alltså, på nästa sjukdom, men jag hoppas att det inte ska komma något.
Mm.
För det har varit som, och det tar ner en.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga. Det är vad som är grejen. Det är att man orkar inte riktigt. Man blir deppig av den här.
Mm.
Blir lite bättre. Då känner man sig. Det är inte så att jag säger deprimerad.
Mm.
För det är någonting annat.
Ja, exakt. Depression och deppig. Det.
Och sen för mig, det svåra är faktiskt ensamheten.
Ja. Men då tycker jag att du ser till att ta hand om ditt barnbarn lite mer. För det kommer ju bli mycket... Det är väldigt bra för barnen, barnbarnets föräldrar för lite egen tid.
Ja, jo, men ja, det.
Då gör man en insats både för sig själv och...
Hon har varit ganska mycket
hos mig. Roligt, ja.
Men det är just det här på vardagskvällarna kanske.
Ja.
Som är. Men jag har också haft två väninnor som en som dog 2022 och en som dog 2023. Som
nej, vad tråkigt.
Jämnårig med mig.
Ja, vad tråkigt.
Ja, så att det är... Ja, väldigt.
Ja. Ja, men sånt är ju.
Ja, och då minskar... Ja, då tänker jag på min faster. Hon blev 96 år och hon tyckte det var nog. För hon, alla var döda. Så.
Ja.
Alla är döda.
Ja, det är en del av åldrandet tyvärr. Ja. Det är en del av... Mm. Det är också någonting man måste... Mm. När man kommer upp i de här... Jag som är mycket, mycket äldre än vad du är. Så att plötsligt så får man ett annat perspektiv. Det är liksom... Det har man inte riktigt tagit in alla gånger.
Nej, det har man inte tänkt.
Nej, man tror att man lever frisk till man är 80. Mm. Så är det ju inte.
Ja.
Väldigt många människor som runt mig äter ju mediciner. Väldigt många.
Ja, jag sitter och tänker lite bara på om jag skulle kunna ge någon råd.
Ja.
För jag får med, var lite så förra gången. Men jag tror att man ska inte ge upp, utan man ska absolut... Försöka få en bra vårdkontakt.
Det är väldigt viktigt. Ja.
För att det kan vara, som du säger, svårigheten att komma in.
Det är det som är svårt.
Ja. Mm. Som för mig, att jag absolut inte vill göra en basutredning.
Nej.
Men jag måste det, för annars kommer jag inte in i det.
Då säger jag lycka till med den, Ann-Kristin Jansson.
Ja.
Och hoppas att det liksom ordnar till. Du får gärna komma hit igen sen och berätta om det går bra. Så vi ger lite hopp där.
Kommer om 10 år.
Ja, exakt. Kom om 10 år igen. Nej, men det här är också en del av verkligheten som man inte kan sopa under mattan. Det här är... Väldigt många mår inte bra idag. Och jag tror inte bara att min åsikt är att det är inte bara att det är medicinskt alla gånger, utan det är också att vi har ett väldigt konstigt samhälle idag, väldigt mycket stress, vi bor väldigt många människor, vi bryr oss inte om varandra på samma sätt, så massa andra, alltså, det finns ju faktorer som påverkar vårt välmående också.
Ja, jag tror ju skolorna där.
Ja, men jag tror mycket.
De har inte fått tillräckligt med resurser och verktyg.
Nej. Så att det finns ju mycket saker som kanske inte bara är biologi.
Nej.
Utan som är någonting också, att vi sociala varelser. Vi en gång i tiden så trodde vi kanske på någon högre makt som ordnade allting. Nu vet vi inte vad vi tror på. Och är kanske lite vilsna ibland. Och när vi blir gamla blir det inte heller lättare. Liksom, vad tror vi om slutet? Och så vidare. Så att det är lätt att bli deppig när man inte har någon... Alltså, förr så hade man ju mycket mer enkla lösningar på livet.
Mm. Ja, ja.
Och nu ska vi vara så jäkla duktiga allihopa. Och,
ja,
och lyckade och vackra och allt möjligt.
Hinna med allt.
Ja, hinna med allt. Så det finns ju också sådana faktorer som är...
Mm.
Ja.
Ja.
Tack för att du kom hit igen, Ann-Kristin.
Tack.
Jag som har haft det här samtalet med dig, jag heter Ann Sandin Lingen, och jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.